Det skulle bli den mest givna vinnaren av Roland Garros på 20 år. Den ostoppbare världsettan italienaren Jannik Sinner, som har varit helt överlägsen det senaste halvåret. Inför turneringen var hans vinstchans 75%.
Oj, det redan... är sjukt.
Visst är det sjukt. Men redan i den andra omgången inträffade det fullständigt osannolika. Och innan chocken hade lagt sig över centerkorten, då åker nästfavoriten ut, The Goat, Novak Djokovic. Och på damsidan har det i princip sett likadant ut. Det rullar de topprankade huvudena. Världstvåan, världstrean och världsfyran har alla sensationellt åkt ut. Det går troll på Roland Garros. Det håller på att bli tidernas största skräll.
Och du är där.
Och jag är här, mitt i den pulserande hettan från Paris.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Det handlar om tennis, för er som inte har hängt med än. Just nu är det grussäsong, och den ska ju få sin upplösning i helgen när det är final i Franska öppna mästerskapen. Det vill säga Roland Garros, det är samma sak. Det här är årets andra Grand Slam av totalt 4. Vi kan kalla det för grus-VM,
ja,
om det makes sense.
För det är ju den enda som är på grus utan de där Grand Slam-turneringarna.
Man spelar ju annars då på gräs och på hardcourt, som det heter. För att du som lyssnar ska förstå digniteten av den här turneringen, så har den ju spelats här i det 16:e arrondissementet i Paris sedan slutet av 1800-talet. Det är en anrik turnering. Den är ju tillsammans med Wimbledon liksom invävd i tennisens DNA. Och turneringen pågår för fullt. Vi är inne i andra veckan. Och till helgen på centerkorten, som är döpt efter Philippe Chatrier, då ska dam- och herrfinalerna avgöras. Och jag måste säga att jag är fortfarande i chock över det som hände förra veckan. Alltså jag har mått fysiskt illa. Det är någonting väldigt speciellt med att titta på tennismatcher i Grand Slam-sammanhang. För där spelar herrarna bäst av 5 set. Mm. Det betyder att matcherna kan pågå i 5 uppemot 6 timmar. Mm. Och sitta och titta på det här, det är som en nedåtgående spiral. När man ser kanske på en spelare du hejar på, som kanske börjar matchen ganska bra, men sen händer det någonting och det vänder. Men det är ju inte över än, för det ska ju spelas hela vägen in i mål. Och att sitta i 3 timmar och må dåligt, det är så mycket längre än någon annan sport man sitter och har ångest för, som man följer, eller hur?
Ja, och så är det ensamma lirare. Alltså, jag har ju varit på den årets första Grand Slam-turnering, Australian Open, i Melbourne med ett par kompisar. Jag känner väl kanske inte lika starkt för enskilda idrottare i tennissporten så som de gjorde. Och då var det kanske inte lika ångestladdat för mig. Men sen har ju hettan där också i Paris gjort att jag måste ha varit ännu mer krävande för alla vid sidan om och på grusplanen.
Så är det. Det har varit ungefär 15 grader varmare än det normala för
15?
Den här tiden på året. Det normala i Paris här i slutet av maj och början på juni brukar vara runt 20 grader. Det regnar ganska ofta. Ofta när man följer Roland Garros så handlar det om att matcher blir inställda eller uppflyttade, för mycket av de här planerna saknar tak.
Mm.
I år har det ju varit precis tvärtom. Alla matcher har ju kunnat spelas, men de har blivit extremt utdragna. Spelarna har ju nått bristningsgränsen redan tidigt in i turneringen. Jag är ju här tillsammans med min fru. Vi är ju här för att se liksom våra favoritspelare spela tennis, som Novak Djokovic eller Daniil Medvedev eller Carlos Alcaraz. Och såklart hade det ju varit läckert att få se Jannik Sinner. Vi ska ändå närvara vid finalen. Och jag ska också erkänna att jag har förberett det här avsnittet. Det här är tredje gången jag har suttit nu och skrivit om hela jävla manuset. För att handlingen, så som den borde ha utspelat sig, den har ju inte följts. Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris.
Det är inte som att vi i vanliga fall tänker att man kan förutse idrottsliga händelser på det här sättet. Men just den här gången, med just det här liksom uppstället och den här Jannik Sinner, så antar jag att du förmodade att du kunde säga i hur det skulle vara när du skulle prata om det här vecka 2.
Det är någonting med tennis så som den har varit, att det finns en typ av dominans. Det tenderar att komma fram spelare som dominerar och vinner de här stora titlarna. Och de gör det under längre sjok. Och det betyder att det är ofta den här typen av skrällar. Det är ganska låg sannolikhet att de händer.
Mm.
Men nu är vi här. Men låt oss backa bandet då.
Mm.
Det här med Roland Garros, det är ju en väldigt speciell turnering. Och de senaste 20 åren så har det bara hänt en enda gång att någon har varit en större förhandsfavorit. Alltså att plocka hem hela skiten. Än vad Jannik Sinner var i år. Då var det spanjoren Rafael Nadal. Han som kallas för The King of Clay. Alltså gruskungen.
Ja.
Vet du hur många gånger han har vunnit Roland Garros?
Åh, jag kommer inte ihåg. Är det typ 8?
Det är 14 gånger.
Okay, ja,
det alltså det är helt vansinnigt.
It's 14 and 22. The legend that is Rafael Nadal continues to grow.
Om vi ställer det i relation till de övriga som ingår i det som kallas för The Big Three.
Mm.
The Big Three är ju de som har dominerat tennisen, säg de senaste 20 åren, fram tills i princip nu. Det är ju Rafael Nadal, det är Roger Federer, den elegante schweizaren. Och sen är det Novak Djokovic, han som faktiskt har vunnit mest av alla, flest Grand Slam-titlar. Han har nästan alla möjliga rekord som går att nå i tennisen. Federer, vet du hur många gånger han vann Franska Öppna?
Nej, men är det en?
En.
Mm.
Och Djokovic, han har mäktat med 3.
Mm.
14 gånger har Rafael Nadal lyft den här bucklan. Björn Borg är förresten 2 på listan.
I Paris?
Ja, många förknippar ju honom med gräset i Wimbledon.
5 raka.
Han vann här i Paris 6 gånger totalt. Det pratar ingen om.
Va?
Visst?
Va?
Visst?
I forehörnet och där står Orantes ut i korridoren och segern är Björn Borg. Han har besegrat Orantes med 3-2 i set i Paris. Och är inofficiell
världsmästare
i tennis.
Jag är totalt förvirrad, men det kan inte ha varit i följd då eftersom vi hela tiden pratar om de 5 raka på gräset i Wimbledon.
Nej, nej, nej. Inte i följd.
Han hade en ganska kort karriär ändå i jämförelse med de där andra.
Han uträttade ändå rätt mycket.
Okay.
2 på listan över alla tider, så länge man räknar den här öppna eran. Rafael Nadal har vunnit den här turneringen så pass många gånger att hans namn nu finns cementerat på centerkorten. Alltså bokstavligen talat finns det en platta med hans signatur, hans skoavtryck. Den här avtäcktes eller avsopades i fjol när de tackade av Rafael Nadal, som ju precis har gått i pension, under en stor tårfylld ceremoni där hela världseliten och hans gamla kollegor var samlade för att hylla den här giganten.
Your footprints will stay here forever.
Han är underbar. Han är ju så himla försiktig också, Rafael Nadal. Det där måste ha varit jobbigt för honom att få den uppmärksamheten, men också väldigt känslosamt.
Helt förstörd var han. Alltså helt förstörd. Rörd, berörd, stolt. Det här är ju en man som aldrig ville lägga av.
Mm.
Som pressade sig själv genom en karriär kantad av skador. Och till slut är det ju kroppen som säger nej. Han själv hade ju psyken nog att fortsätta. Han tvingades lägga av. Det måste ju vara bland det mest hjärtskärande. Särskilt när man är där på den absoluta toppen. Det här är ju ett rekord då, de här 14 vinsterna, som han pratade om i en helt ny Netflix-dokumentär som ju precis har kommit ut, som heter Rafa. Det här är ju ett rekord som han är inne på. Det kanske är det svåraste rekordet som kommer gå att slå. Alltså det kommer vara det rekordet som står sig längst, spekulerar han själv om. Novak Djokovic är den som har vunnit flest Grand Slams. Han har vunnit 24 stycken, de här att likställa med tennis-VM-titlarna. Men det är ett rekord som man tror ändå är inom räckhåll för kommande generationer. Men att sticka ut på det här sättet som Nadal har gjort i Paris, alltså det kommer kanske stå sig för resten av historien. Vi får väl se. Han har ju någonstans under liksom piken av sin karriär först behövt förhålla sig till Roger Federer och kämpat och fightats med honom tills Djokovic dök upp, och så blev han istället Nadals huvudrival. De tre delar ju på alla de här stora titlarna. De tre har ju tillsammans vunnit fler än någon annan.
Mm.
Men det är Djokovic som har sprungit ifrån. Men det Nadal har då är de här 14 titlarna. Ingen kommer kunna ta det ifrån honom. Och han var helt enkelt favorit varje gång han ställde upp här. Det här var ju liksom hans hem, hans borg. Men ett enda år så hade han bättre odds att vinna än vad Jannik Sinner hade i år. Och bakom det handlar ju om en slags perfekt storm av att dina främsta konkurrenter är skadade eller ur slag, samtidigt som du själv då visat upp den här kalasformen under säsongen inför, under våren här. För Jannik Sinner, alltså han är ju en italiensk tennis-terminator. Han har mosat alla som har kommit hans väg inför den här Grand Slam-turneringen. Då har han vunnit de 6 senaste Masters-titlarna. Det är ju den klassen av tävlingar som är precis under Grand Slams. Det är ju där alla de bästa också är. Och ingen har vunnit 6 på rad så som han har gjort. Han kommer liksom hit och är fullständigt klar etta. Ingen kan rå på honom. Och det här handlar ju också om att hans enda utmanare, spanjoren Carlos Alcaraz, några veckor innan Roland Garros kom med ett besked som också ändå fått beskrivas som att det kom lite chockartat. Han har pärat vristan. Han ställer inte upp i Roland Garros i år. Han kommer heller inte ställa upp i Wimbledon senare i sommar. Och då är liksom den enda som kan mäta sig med Jannik Sinner ute redan innan turneringen har börjat. Och Sinner, han börjar ju Roland Garros extremt övertygande. Men redan i den andra matchen så hände det som ingen såg komma. Jannik Sinner möter argentinaren Juan Manuel Cerúndolo, en absolut respektabel tennisspelare men rankad strax under 50 i världen. Alltså det här är en sån klassisk, han ska bara städa bort Juan Manuel. Mm. Det är inget snack om vem som ska vinna den här matchen. Och Sinner inleder också i sin vanliga dominanta stil. Han vinner första set med 6-3. Han tar det andra med 6-2. Han leder med 5-1 i det tredje setet. Han ska bara serva hem matchen.
Mm.
Sen händer någonting. Och det är svårt att förstå från där vi sitter och ser det här. Men det är någon typ av uttorkning, kramp, utmattning i den här pulserande parisiska hettan.
Men du satt på läktaren där då och såg den matchen?
Jag satt och såg den på en stor skärm.
Ja.
Precis bredvid.
Ja, inne på området.
Inne på området.
Mm.
Och så här, när jag gick runt där på det området, bara att gå upp för trappor. Du vet, man står liksom dubbelvikt och bara, alltså, ja, och svetten bara rinner. Och det är bara, det är så brutalt att bara röra sig. Som vanlig liksom ta sig fram rörelse. Det här är ju killar som står inne på den här glödande grusplanen i timmar. Och bara pumpar slag, bollar som går 200 km i timmen. Alltså det är sån fysisk prestation som de håller på med.
Mm.
Jag förstår inte alltså hur man gör det där som de gör. Däremot kan jag ju relatera till känslan som Jannik verkar känna där när han till slut tar slut.
Mm.
Han är ju uppvuxen i Sydtyrolen, alltså i Dolomiterna.
Norra,
i
den här norra Italien.
Norra Italien, men kulturellt kanske lite mer tyska delen av Italien. Och det här med hetta har alltid varit en akilleshäl för honom.
Det har jag noterat, att det är ju liksom inte första gången han påverkas av, ja, men värmeslag.
Och det är ju så på Roland Garros att de stora stjärnorna får ju lite välja vilken tid, vilken slott de spelar sina matcher. Alla har ju lite olika preferenser och gruset beter ju sig lite olika beroende på hur varmt det är ute. Så ju torrare det är, desto snabbare går bollen.
Mm.
Och vissa som har en stor serv som spelar mycket i det här spelet att slå ut din motståndare på att serva stort, de föredrar när det är så där varmt och torrt.
Mm.
Lite senare på kvällen när det kyls av, då blir det lite långsammare spel. Och lite beroende på vilken status du har, som en sån som Novak Djokovic eller Jannik Sinner, de får ju välja sina matcher först och sen så är det väl i någon slags fallande ordning som de andra får rätta sig efter de här stora stjärnorna. Jannik Sinner har i alla fall bestämt, de har bett om att få den allra första matchen klockan 12 på centerkorten för att komma undan hettan, för allt eftersom den här dagen går så kommer det bara bli varmare.
Just
de har försökt tajma in det så bra det går, men det spelar ingen roll, han stryker ju med. För det är ju det här, när det står 5-1 i det tredje setet och han bara ska ta hem det, då kommer ju den här totala genomklappningen. Han förlorar 12 av de kommande 13 gemen. Argentinaren vänder, han vinner det tredje setet och sen vinner han de resterande två också. Och det är den här nedåtgående spiralen jag beskriver det som. Man bara sitter där och ser på. Det är som en, liksom, en bilolycka i ultrarapid. Det är bara ångest, det knyter sig i magen. Man ser att han mår så jävla illa, han spyr i en papperskorg. Han krampar. Det är katastrof.
Men fick han liksom spela vidare? Var det aldrig uppe till diskussion att någon liksom oberoende läkare kliver in och är, jag behöver ta en titt på dig. Det ser ut som att du inte är 100.
En högst ovetenskaplig spaning.
Ja.
Men jag tycker mig ändå att inom tennis, det här med att ge upp en match, det gör man inte. Man gör det om det verkligen är så. Du har brutit ett ben eller en led är av.
Mm.
Men du mår inte 100. Man biter ihop.
Ja, men det är därför jag menar att det måste finnas en oberoende person som noterar något från sidan.
Det känns som att i tennisen är de lite där fotbollen var innan de bestämde att huvudskada. Då finns det ett särskilt protokoll för att ta hand om spelare. För en spelare kommer alltid säga att jag vill fortsätta, även om de har en misstänkt hjärnskakning.
Ja.
Här är vi liksom inte att det finns det där protokollet än. Och här blev han ju tvingad till det för att han tog så himla lång tid på sig mellan poängen.
Mm.
Att domaren till slut gick ner och berättade för honom, det här är dina alternativ. Antingen så får du straff nu eller så kallar du in läkaren så får du några minuter så får han undersöka dig. Det gjorde ju Sinner, men han fortsatte ju också spela tills han åkte ut.
Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
Det här klingar extremt Robin Söderlindskt.
Ja, 2009.
För det är alltså enda gången det har funnits en större favorit att ta hem Roland Garros än vad Jannik Sinner var favorit i år. Och det var 2009. Det var Rafael Nadal.
Men om han nu var så himla bra på grus, Rafael Nadal, och ju uppenbarligen har varit framgångsrik där, varför var han så stor favorit just det året?
Det handlar ju lite om att han blev utmanad av de andra två största någonsin i sporten. Alltså Novak Djokovic och Roger Federer. Det var ju de tre. Och sen något år där så klämdes in en annan schweizare. Men i huvudsak var det ju liksom
Wawrinka.
De två största. Wawrinka, precis. Ja, jättesnyggt. Faktiskt jättesnyggt. Det finns ju ytterligare en spelare som lyckades ta en Grand Slam under den här eran. Vet du vem det är? Det är en Sir.
Man tänker ju att det är Andy Murray.
Ja, det är klart det är Andy Murray. Ja. Både Wawrinka och Murray lyckades ju vinna 3 Grand Slams var under den här eran av total Djokovic-Federer-Nadal-dominans. Rafael Nadal, han blev ju ständigt utmanad av de allra bästa. Så ja, här är det ju inte idag. Alltså, fältet skiljer sig verkligen. Det som Jannik Sinner får möta just nu, det liknar ju inte alls. Det kommer inte alls upp i samma nivå. Och sen då återigen, skador på konkurrenterna, alltså de som kanske låg bäst till i förhandstippningen, gör helt enkelt att 2009 är Rafael Nadal alltså som otrolig favorit att ta hem det. Det handlar också om att han året innan vinner Roland Garros utan att tappa ett enda set på vägen.
Just det. Ja, det här minns han jag nu.
Och dessutom så har Rafael Nadal inte förlorat en enda match på Roland Garros fram tills att han ska möta Robin Söderling. Han har 31 vinster på raken. Det är helt brutalt. Och det förstår ju Robin Söderling också.
Nadal forehand. Söderling kan rädda över nätet. Och Nadal fram på nätet nu. Han är vid nät nu. Nadal får en volley av Nadal som kommer att gå ut. Och matchen är över. Söderling vinner matchen med 3-1.
Var det i den matchen som Robin Söderling gjorde lite narr av Rafael Nadal?
Nej, det var inte det. Det kommer sen i Wimbledon. Det kommer i Wimbledon. Men det här blir liksom början på en liten sån här
hatrelation.
Ja, men en lite hatrelation som Robin Söderling, läste jag precis nu häromdagen, har berättat i en intervju att om det är någonting han ångrar i sin karriär så var det att han liksom försökte psyka Rafael Nadal.
Ja.
Det har liksom ätit upp honom inifrån under de här åren.
Han är ju väldigt grubblande också, Robin, så att jag förstår att det har gjort det.
I den fjärde omgången 2009 så sker i alla fall det fullständigt osannolika. Robin Söderling möter Rafael Nadal och Rafael Nadal förlorar. Det ryktas om att hans föräldrars skilsmässa ska ha satt griller i huvudet på stackars Rafael. Efteråt har det istället kommit fram. Han har ju förnekat det här, ska jag också tillägga. Men det var verkligen snacket där och då. Att det var liksom privata omständigheter som gjorde att han inte riktigt hade fokus. Men istället har det kommit fram, han har berättat det här för andra kollegor, vänner liksom på touren. Han hade akut halsfluss under den här matchen.
Nej.
Han var liksom helt tömd fysiskt. Tog sig ändå dit och spelade. Jag säger det, tennisspelare, de är ju helt, alltså de är ju galna.
Och jag säger det också, in med någon jävla objektiv läkare som bara bedömer de här personerna. Det är ju livsfarligt att idrotta så intensivt med halsfluss. Man kan få hjärtproblem, man kan ju dö.
Han missar ju sen Wimbledon, han är ju liksom borta en stor del av säsongen efter den här förlusten. Men Robin Söderling, han lyckades ju liksom hamna i den här situationen, han vädrar blod, han spelar någon slags kamikaze-tennis. Han bara sopar till bollarna så nära linjen av varenda slag, han spelar ju så riskfyllt. Och det betalar av sig, för Nadal orkar ju inte riktigt sätta någonting emot. Och man kan ju hamna i ett sånt flow ibland. Robin Söderling går ju i alla fall hela vägen till final, där han förlorar. Mot Roger Federer.
Och då var det typ en besvikelse, minns jag att man kändes det som. För att det var sådär, det var ju Nadal som var den tuffaste här.
Men istället blir det liksom Roger Federer som lite likt en gam. Lyckas plocka på sig en sån här vinst som ju var väldigt sällsynt annars. I Rafael Nadals borg, i hans hem på Roland Garros. En turnering som ingen annan ska kunna vinna. Men där hade alltså Robin Söderling ett litet finger med i ett chockår. Och det är liksom det närmaste vi kommer när vi nu pratar om 2026 års upplaga av den här turneringen. För vem fan ska vinna? Det är helt vidöppet. Alla favoriter inför, alla de högst rankade spelarna, de är inte kvar. Och det här gäller ju både på dam- och herrsidan.
Men är det som någon slags sådär förbannelse kring det gigantiska favoritskapet?
Man skojar på internet om att det är en förbannelse som Carlos Alcaraz har kastat över turneringen. Att när han då berättar att han är skadad, först känner ju alla att okej, då är det Jannik Sinners att vinna. Det är ingen annan som kan ta det. När Sinner sen åker ut, då känner ju resten av fältet att plötsligt har det öppnats upp. Nu har vi alla chansen. Och det är någonting med att det där spridda favoritskapet. Plötsligt befinner sig alla i en situation de aldrig har varit innan. För det har alltid funnits en annan favorit som bär den där pressen.
Mm.
Och så blir det för mycket i kombination med den här fruktansvärda hettan.
Kan inte du ta mig till Paris? Alltså jag har ju varit på Australian Open. Där var det ju en fylla som förvånade mig väldigt mycket. Jag satt väldigt berörliga Aussies när jag tittade på tennis där. Och vi vet ju Wimbledon, då dricks det ju Pimms, va? Och käkas jordgubbar.
Pimms-cup.
Ja, men vad är det man dricker och snacksar kring Roland Garros?
Det är mycket mackor, alltså klassiska croque-monsieur. Smält ost på bröd.
Gott.
Det finns väldigt mycket crepes-stånd.
Ja, men det är bara som att gå runt i Paris med andra ord.
Sen dricks det champagne.
Bubbel.
Champagne är inte bra, alltså jag får alltid ont i magen när jag dricker det. Så jag är liksom inte så bevandrad i det där.
Mm-hmm. Men vad dricker du då?
Jag har mest druckit det här mineralvattnet som också sponsrar tävlingen.
Okay.
Min strategi har varit, för det finns väldigt mycket såna här shoppar där de säljer liksom snacks. Mackor, sallader, dryck. Jag liksom bara köper på och fyller min väska. Mm. Och sen kan man sitta några timmar. För det är väldigt, det böljar väldigt mycket. Ibland är det inga kör. Och sen så får du vänta i säkert en timme för att få din lilla krepp. Och... Så det gäller att vara liksom lite så. Jag tänker att du hade skött det här så himla väl. Du hade klarat dig här.
Jag hade haft med mig utifrån liksom supermarchén utanför området.
Exakt.
Det är vad jag hade
haft. Det är det de mest luttrade tipsar om. Så här, skit i att köpa det som är på plats. Ta med dig själv. För det får man. Man får ta med sig en macka eller en picknick. Mm. Och sitta och trycka i sig den på läktaren. Det är inga problem.
För sen är det också om du lämnar en match. Vilket ju är helt logiskt. Men som jag inte hade tänkt på innan jag själv då var på Melbournes tennisarena där. Att om du lämnar en match och kliver ut. Då kan du inte bara komma tillbaka när du vill. Utan du måste ju stå där, de här vakterna som håller koll på, när, är det typ när varje game är avslutat?
Det är vid sidbyten, så det är liksom vartannat game. Man byter vid första och sen byter man efter två hela tiden.
Mm.
Och det är ju för att folk inte ska röra sig på läktarna i samband med att spelarna servar.
Eftersom tennisspelare är så kinkiga att man inte ens får låta någonting om man ska slå med racketen på bollen. Jag fattar inte det.
Det där är två delar. Det ena är ju att röra sig i en spelares synfält samtidigt som den ska serva. Det kan vi kanske vara överens om ändå. Det är ju störigt.
Okay.
Det här med låta, jag förstår de som tycker det är knäppt. Jag sympatiserar med det själv. Sen är det också en stämning här i Paris där publiken låter mycket mer än vad som kanske är gängse. Mm. Och okej, särskilt när det är en fransos som spelar, för då backar publiken den spelaren. Och de går långt för där. Och då kan de börja psyka motståndaren och låta när den till exempel ska serva och bete sig allmänt ohyfsat, i alla fall i tennis mot mätt. Och då handlar det om domaren som egentligen bara kan hyscha i sin mikrofon. Den har ju egentligen ingen annan liksom möjlighet eller befogenhet. Det måste ju gå ganska långt för att en i publiken ska kunna bli avhyst från arenan.
Ja.
Något av det värsta man kan göra är att skrika out. Alltså att du låtsas vara en linjedomare och skriker out. Det är det enda spelarna själva lyssnar efter.
Mm.
Om man hör det där out-ljudet, då slutar de ju spela.
Mm.
Och om du bara i en tiondel sekund stannar upp i en rörelse, det kan ju vara skillnaden på en vunnen eller förlorad poäng.
Okej, jag backade direkt. Jag är med på att man är tyst. Okej, de är inte kinkiga.
Ja, men det är någonting, tror jag, också med stämningen här och värmen som liksom släpper lös lite den här lite mer korrekta etiketten som annars omgärdar tennisen.
Ja.
Att det blir liksom lite extra lössläppt, lite extra vilt just här.
Hur känner du kring när turneringar, om vi ska liksom fokusera på dam- och herr turneringarna i Paris där, utvecklar sig på det här sättet, att de jättestora namnen, de flesta av dem, är utslagna? För det finns ju två läger här. Det finns ju de som alltid vill att de allra bästa lagen eller spelarna ska vara de som är med långt fram i turneringar. Och sen finns det de som ju omfamnar och vurmar för att idrotten blir så här oförutsägbar och skrällrik som det har blivit i Paris.
Jag känner att jag sitter på två stolar.
Mm.
Jag känner att jag har liksom rest hit för att få se just de här stora. Det här är kanske en resa jag privat i alla fall kanske bara kommer göra en gång i livet. Och så har jag liksom säkrat upp och se till att vara här rätt länge. Ska se på många av de här passen. Ska ha många chanser att få den här glimten av den här stora stjärnan som bara kommer till de här absolut största turneringarna. Ur den aspekten så är det såklart bitterljuvt att liksom mista chansen att få se till exempel en Novak Djokovic. Han kanske bara har det här året kvar på touren överhuvudtaget. Eller då få med om liksom något historiskt när Jannik Sinner eller Alcaraz spelar en sån här final. Och å andra sidan så är det självklart så att det spritter till. Och hade jag bara varit hemma och följt det här hemifrån, där hade jag varit ännu mer eld och lågor åt det här chock och kaoset som utspelar sig här. Där ingenting längre är liksom förutsägbart. Det är helt ovisst. Vi kommer få se en helt ny vinnare. Någon som aldrig vunnit en Grand Slam-titel förut kommer plocka hem den i år. Det är ju... Alltså det går ju inte att sätta ord på det. Det är så himla läckert. Så det har jag försökt intala mig själv och min fru. Att hur den går nu så kommer vi få vara med om någonting historiskt.
Ja.
När de här tävlingarna avgörs i helgen. Och det handlar både om dam- och herrsidan. Vi kommer få se nya vinnare som aldrig har vunnit på Roland Garros tidigare. Bara en sån sak.
Jag har aldrig tänkt på det utifrån det perspektivet. Att vara en biljettköpare som åker dit för att få se. Alltså det är ju lite som när Oasis hade sin reunion-turné. Om man hade köpt biljett till Oasis och så dyker inom citattecken bara The Verve och Primal Scream upp. Ja, det är bra. Men det är inte Oasis om man nu tycker om dem och köpte biljett till dem. Liksom.
Exakt. Vi kommer ju få se en annan typ av tennis nu. Vi kommer inte få se de här allra, allra främsta. Och det händer också någonting, tror jag, när man ställs inför den här situationen att spela en Grand Slam-final.
Mm.
Det tenderar ju ofta att vara de som har varit med förut som kan bjuda upp till show. Och de som kanske är nya i det här sammanhanget blir lite tagna av stundens allvar. Det är ett mycket större test.
De som är ruttade vinnare kan både showa och vinna på samma gång. Men nu när det är orutinerade tonåringar i många fall, alltså som har gått långt i turneringen, då kanske det inte blir lika mycket show som liksom enbart vinnarfokus.
Samtidigt som särskilt de här tonåringarna har alla chanser i världen.
Mm.
Och alltså, det här kan ju bli en språngbräda för en sagolik karriär.
Mm.
Det började liksom här på Roland Garros 2026. Det är kanske här vi skriver liksom historieböcker som har sin början just i Paris.
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
och Samir Yousefi.
Nytt avsnitt varje onsdag.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen, så missar du inga nya avsnitt.
Den här podden spelades in måndag den 1 juni.